Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, men då var Dela en flaska tillbaka. Äntligen, tycker jag, efter ett långt sommaruppehåll. Den här intervjun ni ska få höra nu gjordes strax innan sommaren på vårkanten med Erik Videgård. Ett kroggeni som både gillar musik och har varit med länge, precis genomgått en jobbig cancer. Och nu är redo för att ta sig an Krog Stockholm igen. Vi pratar om allting från Stockholms krogromantik till bajsblöjor i brödkorgar och barrikvalpar. Och det blir en hel del vin och en lång utdragen blindprovning. Jag hoppas ni också ser fram emot en timmes tillbakalutad lyssning med oss. Varsågod. Erik Videgård, välkommen hit, Dela en flaska.
Tackar.
Du, när träffades vi första gången?
Ja, sånt där, det måste ju varit jättelänge sedan egentligen, första gången.
Ja, jag tänkte på det då, när det var, det är svårt att sätta fingret på det.
Mm.
Kom ihåg att, eller jag lärde mig känna dig lite bättre när jag var hemma hos dig på dina hemma hos...
Middagar.
Just det.
Mm. Middagsklubben. Precis.
Hette det middagsklubben?
Ja, det var ju en liten hobbyverksamhet för 4 år sedan.
Ja.
Och sen fick jag lägga ner ett tag, men sen så har jag dragit igång lite grann igen faktiskt.
Hur, det är kul. Hur startade den?
Det började med att jag hade läst om de här, dels de hemmamiddagarna som finns på Kuba där man kan komma hem till en familj och få äta.
Mm.
Men även de större middagar som finns i London, New York, Los Angeles. I USA är det så stort så där finns det ju speciella mäklarfirmer för att få in dig på supperclubs. Sen hade jag för länge sedan hört talas om en i Köpenhamn också som ligger i någon lägenhet, någon trappa upp. Sådär. Så jag tyckte det var lite spännande. Och sen hade jag ju, ska se, 4 år sedan, då hade jag precis slutat med Sichuan-köket på halltrappan. Och det var många som ville ha det, så därför drog jag igång och lagade Sichuan-mat hemma.
Hur bjöd du in, eller hur gjorde du urvalet?
Jag valde ut dem som jag visste var gamla stamgäster, matintresserade vänner. Och sen fick de ta med sig i sin tur någon person. Och så spred det sig på det sättet. Alltså idag är det väl en 110 ungefär på listan som får en inbjudan när jag kör. De gånger jag kör.
Det existerar fortfarande?
Ja, det är det.
Är det många som har varit där flera gånger?
Ja, det är otroligt. Några har varit nästan lite för många gånger, men det är jätteroligt, verkligen.
Men har menyn har varit olika från?
Ja, det är olika från gång till gång. Nästa gång ska jag köra en hel vegan, vilket ska bli jättespännande. Sichuan-inspirerad då, hel vegan middag på 16-18 rätter, något sånt.
Du, när jag var där, då fick man ta med sig eget vin.
Mm, det måste man ju. Det är det som är grejen. Annars är det olagligt.
Vad dricker man till Sichuan-mat? Det känns som att Sichuan-inspirerad mat med just den kryddningen kan vara svårt att hitta rätt.
Ja, jag tror inte det är frågan om de här gyllene äktenskapen mellan mat och vin, utan det är väl mer en fråga om att hitta någonting som kompletterar, som fräschar upp, som lyfter på det sättet. Du sitter fram peppar och något vin tror jag inte man riktigt hittar. Sådär. Jag har experimenterat lite och tycker väl att Cabernet Franc från Loire är rätt optimalt i många fall.
Mm.
Faktiskt.
Det kommer jag ihåg att vi fick prova faktiskt när det var det.
Ja.
Och det är lite otippat att det funkar bra.
Ja, det är det. Det är det. Men jag tror att du har de här lite sträva, lite som de ofta blir, lite omogna, gräsiga tonerna i Cabernet Franc som funkar med kryddorna på samma. Mm. Som ligger åt samma, de drar åt samma smakdimension så att säga.
Mm. Men du är, visst är du sommelier också?
Det där är ju lite... Jag grundade ju sommelierföreningen i Sverige. Vi var 8 stycken tror jag som gjorde det. 86. Så att jag var ju med och grundade sommelierföreningen och var även med och examinerade sommelierer i början och hjälpte till med utbildning och sånt där. Nu pratar vi sent 80-tal. Sen så gled jag väl ifrån det, men jag har ju ingen formell utbildning på samma sätt som jag inte har någon formell utbildning i någonting egentligen, men just jag har ingen sommelierutbildning på det sättet.
Nej, men att starta sommelierföreningen borde ju vara en biljett nog liksom.
Ja, och sen har jag ju tävlat också som tusan, så att det och det har gått bra. Så att kunskapen tror jag den finns där.
Underhåller du det den idag på något sätt?
Nu i och med att jag har varit sjuk så har det inte blivit egentligen någonting. Och sen slutade jag röka, vilket gjorde att mitt smaksensoriska sinne har förändrats fullständigt. Igen. Jag kommer ihåg första gången när jag skulle tävla i EM. Så PEXA, Franska kulturinstitutet, deras EM-tävling. Då tränade jag ihop med en kille som heter Henrik Fasil.
Okay.
Han gjorde sedermera Fasils punch och lite annat.
Ja, just det.
Vi tränade ihop och då tänkte jag, nu ska jag bli bäst på det här. Så då slutade jag röka då. Kände inte igen någonting. Helt väck. Kunde inte känna en druva. Det var helt fel allting. Så jag började röka strax innan tävlingen. Igen.
För att få tillbaka.
För att få tillbaka mina referenser. Och då, det är ju bra.
Men röker du då?
Nej. Nu har jag ju slutat sen...
Ja, det kanske är efter operationen.
Ja, egentligen före, vid cancerbeskedet där. Så slutade jag. Sen hade jag några återfall, men jag har slutat helt sen den här lite större operationen som jag har gjort i käken. Så då har jag lagt av helt och fått baby-smaklökar igen.
Ja.
Så att de är säkert jättebra, men de är inte så finely tuned, om man säger så. Men ja, det smaken finns där. Det är tur det. De är duktiga på att sätta strålningen på rätt ställen på radiumhemmet. Så att, de sa det, professorn som gjorde mitt behandlingsprogram. Han sa det, jag vet vad jag håller på med, Erik, så att jag ska sätta det vid sidan om tungan istället för rakt över som vi brukar.
Okay.
Så det var ju fantastiskt att han kunde göra det.
Hur länge sedan var det du fick beskedet?
Det var 2010, va? 2010 i mars, tror jag.
Okay.
Något sånt, mars-april. Mm.
Tar du några mediciner?
Nej, ingenting. Då är jag fri från alla smärtstillande och allting annat.
Några men?
Ja, alltså jag kan ju öppna munnen bara tyvärr 2,5 centimeter för att de har fått lov att operera in ett av mina vadben sitter i käken numera.
Mm.
För käken blev sönderstrålad helt enkelt. Så jag kan inte öppna munnen så mycket och jag är ju har ju ingen känsel från mitt på underläppen och upp till vänster öra. Det är den stora facialisnerven som går ner på den sidan. Och den är avklippt.
Okay.
Så att jag käkar inte gärna Big Mac, om man säger så. Men det tycker jag inte man behöver ändå.
Funkar och dricker du det här glaset?
Det här funkar alldeles utmärkt, tror jag.
Skål och välkommen. Skål.
Wow.
Ja, vi dricker ett vitt vin idag. Det kändes som att det var sånt väder ute.
Mm. Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Jag gjorde igår hemma så gjorde jag fish tacos.
Mm.
Och då gjorde jag spetskål och fänkål, råriven. Så hade jag lite fänkålspollen i också. Och den doften, det är så mycket fänkål i den här, ja. Så det är galet. Lakris.
Hade kanske varit en bra kombo.
Det här hade klockrent med fish tacos, verkligen. Mm, vad gott det var.
Du, var upptäckte du vinet liksom först? När kom du i kontakt med det? Var det hemma?
Nej, det var först. Jag tror första var på turné med Egba, som är en gammal jazz- och jazzfunk, experimentell dansgrupp, ja. Typ. Namnet var från början från, jag tror från en flod i Sydamerika, men sen döpte de om det, eller de ändrade betydelsen av namnet till Electronic Beat and Groove Academy.
Svängig.
Mm. Per Kärnberg, Per Körsson var med bland annat.
Och du var med som ljudtekniker?
Jag var med som ljudtekniker och turnéledare där. Och Ulf Adåker, som trumpetaren heter, han mycket mat och vin intresserad.
Mm.
Så att vi hade lite såna här vin- och ostprovningar efter giggen, helt enkelt. Så att då gick vi till det lokala systembolaget och köpte systembolagets då härtappade bordeauxer, oftast. Mm. Chateau Grolet och allt vad de hette. En del helt okej. Okay.
Mm.
Och så satt vi efter spelningarna och provade vin och åt goda ostar. Så där, det var väl där som intresset började på riktigt, så att säga, när man började gräva ner sig i saker.
Mm.
Sen när min första dotter föddes 84, då var jag tvungen att hoppa av det här med ljudteknik. Så att då tänkte jag på, vad ska jag göra? För jag kunde inte vara ute och åka 250 dagar om året. Så då följde jag tillbaka på, jag hade gått en AMU-utbildning på Kristinebergs gymnasium, livsmedelsteknisk linje, den 10 veckors utbildning. Så att då tänkte jag, men jag börjar med restaurang igen. Jag hade jobbat tidigare på Alexandra på nattklubb och Östergök Fisk och lite andra sådana ställen. Så jag gick till Gyllene Freden, för jag hörde att de hade hört att de ville ha service, personal där. Så det jobbet fick jag och hade sån tur så att jag hamnade med en fantastisk servitör som hette Dan Kannerström, som ville att vi skulle göra allting från grunden, allting på riktigt. Vi skakade vår egen whisky sour, vi blandade vår egen dry martini uppe i gatuplanet på Gyllene Freden. Det är ju två våningar, det är källarplan och så är det gatuplan. Och då jobbade vi i gatuplanet, vi var 3-4 stycken där som alltid jobbade bara där uppe. Och vi drog liksom varenda serveringsdetalj till det yttersta, inklusive dryck och mat och cigarrer. Och man fick ju röka på krogen på den tiden. Så det var häftigt. Och då hittade jag i källaren, för att det var Bengt Wedholm som hade drivit den här krogen tidigare. Och vinkällaren var inte mycket att hurra för, men då hittade jag en gammal, det var en 76a Bordeaux, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det var, men jag hittade den här flaskan i alla fall bakom en hylla nere i vinkällaren. Och så tänkte jag, det här är ju häftigt, jag måste ta reda på vad det är för någonting. Så då köpte jag några böcker. Jag går väldigt mycket efter böcker, jag pluggar gärna, läser gärna mig till kunskap så här. Så läste jag mer och mer om det här vinet, och så blev jag mer och mer intresserad av olika... funkar det så? Är det det man ska känna? Och jag undrar hur jag kommer att känna om jag får öppna den här flaskan någon gång. Så en kväll så öppnade den där flaskan, och då var det var fullständigt oxiderat. Nå, hade jag byggt upp alla förväntningar så mycket. Men jag fortsatte läsa och köpte en bok till och en bok till. Och köpte Jensis Robinson, Struvor och viner, och gick in på det. Och skulle ta mig 17 lära mig vad Tempranillo hette i varenda ort i hela världen. Ja, blev lite kalenderbitare så. Men provade också. Men det stora intresset var hantering och servering på restaurang och kombinationen mat och vin. Det var väl det som var min styrka då, får jag säga. Gyllene Freden var ju ett fantastiskt ställe som var väldigt misskött. Det var Svenska Akademin som ägde det. Men de hade inte gjort någonting åt huset i princip på 50 år. Så hela huset hade ju satt sig. Så det slutade med att det inte gick att öppna fönster eller någonting i det. Så vi var tvungna att renovera hela huset. Och då stängdes ju Fredan i 3-4 år, tror jag.
Okej. Okay.
Så att då öppnade Royal Viking Hotel, precis, nere vid Centralen. Och då sökte jag dit, jag tänker, som servitör i något som heter Royal Room, som var deras fin avdelning. Lyxkrog på riktigt, med kloscher som man lyfte samtidigt och allting sånt där. Och där var Henrik Fasil, som jag pratade om förut, där var Henrik hovmästare.
Okay.
Och han var väldigt vinintresserad redan då. Så Henrik och jag och Sara Norell jobbade där. Mm-hmm. Sara kom väl dit lite senare, har jag för mig i alla fall. Men vi jobbade där tillsammans och provade vin och pratade vin, och det var väldigt vininspirerat där på den tiden. Bara.
Men vad var din roll där? Alltså, hade du någon...
Från början så var jag servitör, men jag blev hovmästare rätt snabbt. Och jobbade både nere i Royal Room och uppe i en restaurang som heter Diadem uppe i Skybaren, som var väldigt framåt och bara serverade små rätter. Inget ris, ingen potatis. Här serverar vi små rester, sa jag en gång. Det stämde väl ibland, tror jag. Inte så där skit på honom. Men nyskapande var det. Det var en rolig tid på Royal Viking. Mycket goda vänner som jag fortfarande har kvar sedan dess. Sen blev jag headhuntad faktiskt till Coq Blanc, som det hette på Regeringsgatan 111. som hovmästare. Som hovmästare och sommelier egentligen. Nu fanns det ju inte så mycket sommelier på den tiden. Det här var ju 87, tror jag. Så att det var ju inte så många. Så det fick man ju vara. Men Uno Hedman som hade kockplan var ju extremt vinintresserad. Vi hade ju Mouton från 45 och framåt varje årgång. I ett litet bibliotek, vinbibliotek. Vi hade DRC, vi hade allt. Det som vi sålde som husets vin var ju en det var en, tror jag, någon Pulinier Moraché som vi tog då 1100 spänn för. Och den gick som husets vin. Liksom. Det gick hur mycket som helst.
Roligt.
Det här var innan finanskraschen.
Men jag tänkte, din roll som hovmästare, var liksom, vad gjorde dig till en bra hovmästare?
Det jag skulle få, dels ta hand om gästerna naturligtvis, men sen också se till att servisen gjorde som de skulle. Och det fanns ju några ljuspunkter på gamla kockplan, men det var väldigt mycket alltså gamla stötar som hade tröttnat på serveringsyrket för länge sedan. Och Unos metod, Uno Hedmans metod, det var att skälla ut dem mitt i matsalen helt enkelt. Eller ta upp dem till stämpelklockan och skälla ut dem där om han var snäll. Det funkade inte så där jättebra. Så jag hade väl en liten annan approach till pep-talket där då. Och det var ju sådär, jag var 27 och de var väl i 50-årsåldern de flesta. Så några förstod, eller lyckades jag väl blåsa livsgnistan tillbaka i, och de blev glada och ville fortsätta och göra något bra av det, medan andra var helt, helt omöjliga som servitörer. Men annars är ju min roll som hovmästare är ju att ta hand om gästerna och få dem att känna sig uppmärksammade och omtyckta och kunniga. Och
har du någon favorit hovis?
Utav de som är idag så har jag väl egentligen inga namn sådär, men jag tycker att överhuvudtaget personalen på Mattias Dahlgren på Matbaren är ju ett föredöme för hela kåren. De är helt fantastiska. Helt fantastiska. De är precis rätt avvägning mellan korrekthet och ödmjukhet och fingertoppskänsla och fantastiska, verkligen. Annars, vad har vi? Sajle Eliasson nere på Rish nu är ju magisk han också. Annars, det finns inte så mycket yrkesmän kvar tyvärr, eller kvinnor.
Men det är också tenderar till att inte vara så många som fortsätter.
Nej, det är ju, serviceyrket är ett yrke på väg till någonting annat, eller medan man gör någonting annat. Det är väl så.
Vad står det på ditt visitkort liksom, bara idag?
Ja, vad står det? Idékonsult står det, tror jag. Nu jobbar jag med allt och utvecklar både mat och menyer och ställen och hotell och allt möjligt.
De krogarna som du mest förknippar med är väl Videgård såklart. Mm. Varför satte du ditt namn på den krogen?
Jag började på Kockplan 87. Den hade funnits på den adressen sedan 84. När han fick först, var en i första gänget som fick en stjärna i Gidden. Tidigare så låg den från 78, så heter den Kockloti och låg på Östermalmsgatan, Sturegatan i hörnan där. 91 byggde 90 byggde vi om Coq Blanc till nya Coq Blanc och gjorde om även logotyper och menyer och allting sånt. Och vi hade massa roliga gästspel med Gualtiero Marchesi och med Marco Pierre White och under den tiden. Sen framåt 96-97 där så hände det någonting, eller jag kände väl på mig att det kommer att hända någonting i restaurangvärlden. Det känns som det fina är på väg bort och det folkliga eller tillgängliga är på väg in.
Mm.
Liksom försöka tvätta bort den här Coq Blanc-stämpeln och fortfarande behålla namnet, det gick inte. Så att då, vi var ju tre delägare där till. Vi kom fram till då att nej, men vi byter namn och då profilerar vi mig, för att jag var ändå den som var liksom PR-mässigt den som stod fram och pratade om våra krogar. Så då fick den heta Videgård helt enkelt. Och så behöll vi tuppen.
Vilken krog är du mest nöjd med då? Kan man säga att man kan vara nöjd med en krog, men är det något koncept som du känner så här?
Ja, men det är East såklart.
Ja.
Ja. Och ha fått vara med och göra det. Var ju långt ifrån ensam om det, men det var min uppgift att göra om gamla brända tomten till någonting nytt, och det blev East, som har varit och fortfarande är viral succé.
Mm. Hur känner du idag när du sitter på East?
Ja, jag känner mig alldeles tårögd när jag tänker på där. Vi hade olika namn på de olika stationerna när man jobbade. Sofforna i mitten där hette multiboll, för att det var ungefär så med flipperspel. Liksom. Mm-hmm. Kulorna kunde studsa hur som helst. Stationen närmast gatan heter VM89, för att det var min station. Jag jobbade i servisen där och så vann jag VM89. Service VM89. Så att det... Det är så mycket minnen därifrån som finns. Det är väldigt roligt att gå dit. Och Peter Lindgren som grundade just idén från början, han äger ju stället numera. Mm. Så att det, och gör det med den äran, det är fantastiskt bra.
Alla har ju någon slags relation till East.
Mm. Det är ju så.
Du är ljudtekniker och du turnerar mycket med band. Ja. Och du har ett musikintresse naturligtvis.
Oh, ja.
Har det varit viktigt på dina krogar också?
Ja, absolut. Jag tror att ljudsystemet på Videgård var nog bland det mest avancerade, ett indirekt ljudsystem där vi hade hittat någonstans. Där vi plockade bort frekvenserna i talregistret.
Mm.
Så att oavsett hur starkt vi spelade så hörde du alltid vad den personen som satt mitt emot det sa.
Okay.
Och så var det ett indirekt ljud, så att det var, alltså, det blev väldigt luftigt och inte riktat på något sätt. Det var väldigt behagligt att sitta där. Och sen var ju hela väggar och tak var sprutade med akustikputs. I källaren när vi öppnade East, då hade vi en gummibar där nere. Då satte vi en galning i Östersund som byggde högtalare till oss med dubbla 18-tummare i subbasarna, där 18-tummarna satt ihop med högtalarelementen mot varandra, fast det ena elementet var fasvänt, så att de jobbade tillsammans.
Ah, okay.
Och pumpade ljudet. Och där spelade ju nu Frankie Knuckles, dog ju här för inte allt för länge sedan. Och han var där nere och spelade, och det var ett jäkla tryck alltså. Så ja, ljudet har varit väldigt viktigt, och även musik och allting sånt där är jätteviktigt för mig.
Vad lyssnar du på hemma?
Alltså, jag tror man har någon sånt här minne för den musik. Det var någon som sa det för inte allt för länge sedan, att den musik man lyssnade på mellan 16 och 25, det är den musik som sitter kvar i huvudet på något sätt. Så att om jag bara ska välja en platta och spela när när inte min fru och mina barn lyssnar, för då stänger de av nämligen. Då sätter jag på gammal Genesis och sådana grejer.
Ah, okay.
Mycket Fairlight och Taurus baspedaler och mycket sånt. Men jag lyssnar även på mer modern musik, modern dansmusik, älskar.
Du har ju varit med i tv också en del.
Mm.
Eller under en ganska lång period. När du väl, du var tv-kocken på SVT.
Ja, jag hade ju det som hette Mitt i maten då.
Mm.
Efter Rickard Nilsson, men före Tina Nordström. Tina tog över efter.
Mm.
Efter Malmö TV. De flyttade produktionen till Göteborg. Och ärligt talat så var inte jag speciellt bra där under den den säsongen som jag körde där. Det var rätt taskig produktion och det var, jag var inte speciellt duktig på det jag gjorde. Jag borde utbildat mig lite grann kanske till just programledarskapet. Att vara programledare är ju en sak och vara gäst är en helt annan sak.
Precis, och det är väl ingen riktigt som talar om för dig hur du ska vara när du är programledare?
Nej, vi hade ju en producent som, det var väl hans uppgift egentligen att göra det, men när han efter femte programmet säger att ja, Erik, om du, du ska lära dig ett trick, om du lutar dig fram, då kommer tittarna att känna att du är mycket närmare dem och du kommer att få ett större, de kommer att få ett större förtroende för dig. Och det säger du nu.
Ja.
Fem gånger senare. Nej, det skulle jag gärna göra bättre om vi säger så.
Mm. Vad tycker du om dagens alla kockprogram?
Det är väldigt varierat får jag säga. Bästa programmet som går just nu är Junior Masterchef Australia. Det är alla kategorier bästa. Och då ser jag ser alla, tror jag.
Okay.
Mm.
Varför det är bäst?
Därför att lyckan hos barnen är fullständigt äkta och det de gör är helt fantastiskt. Och det utgår inte, alltså programledarna utgår ifrån de positiva sakerna istället för de negativa sakerna. Och de lyfter de här fantastiska ungarna till oanade höjder. Alltså. Jag tror att om man gick på det spåret även med vuxna människor så skulle man få ett bättre resultat och en varmare. Men jag är i alla fall väldigt trött på förnedringsdelen av matlagningsprogrammet. Jag tycker inte det ger speciellt mycket.
Nej.
Faktiskt. Jag håller på att skriva en bok nu om Citroën-köket just.
Mm.
Och där har jag tänkt, tror jag, håller på med det där nu och ta avstamp i hemmaköket och att med några få ingredienser få fram känslan av en helt ny smakdimension, man säger så. För med relativt enkla medel så kommer man dit rätt snabbt och sen bygga vidare på det. Jag tror att det blir bra. Den kommer om ett år.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Din bok nummer 3 eller 4?
Lite beroende på hur man räknar, men 4.
Mm. Ja. Den senaste, Ät mig.
Ät mig, ja.
Berätta om den.
Ja, det är ju en självbiografisk kokbok utan bilder. Och bara det. Fantastiskt modigt av förlaget att ställa upp på och göra det. Och låta Gabor Palotaj, som är grafiker, göra grafiska mellanspel mellan kapitlen och utan att ha några bilder. Och det blir ändå rätt många recept i den boken, men väldigt mycket är ju den bok jag tittade på när jag gjorde den här. Det var Tore Wretmans Mat och minnen, som också är en fantastiskt läsvärd bok, men som mer fångar snapshots ur restauranglivet så. Jag tycker den blev väldigt snygg och den blev väldigt, väldigt bra, tycker jag. Den är helt slut nu tyvärr, så den finns inte att få tag på. Man får gå på antikvariat.
Ja, det är härligt.
Mm-hmm.
Ja, Lotta Lundgren gjorde ju sin bok nu som kom också bara med text.
Ja, vad bra hon är. Oj, vad bra hon är. Lotta är grym.
Du var en sväng på taffel förut. Var det
ja,
samba?
Jag är det fortfarande, ja. men i och med att jag blev dålig så la jag ner egentligen allt skrivande. Så. Jag skrev för månadsjournalen tidigare, alltså på 90-talet också. Gillar att skriva.
Du har bloggen.
Bloggen har jag.
Mm.
Mm. Som också har blivit så där, lite sporadisk fram och tillbaka. Men...
Senaste inlägget handlar om en bajsblöja i brödkorgen.
Vad är det för fel på folk? Va? Det är ju helt galet. Hur kan man gå på restaurang och sen så byter man blöjor på sitt barn i barnvagnen och så slänger man blöjan i brödkorgen och går därifrån? Liksom. Vad tänker man? Människor, sluta.
Skicka rätt signaler.
Mm. Så väl tog vi hand om dig.
Mm. Var var det här någonstans? Var det på...
Det var på Egoist i Mood, Stockholm. Mm.
Hur mycket är du där?
Jag gör frukost där och jag är där 3-4 gånger i veckan. Så då jobbar jag från det vi öppnar vid 7 fram och sen är jag där över lunchen. Och sen försöker jag hinna med mina andra projekt också.
Mm. Men det här med att liksom stå på ett café och göra frukost där, är det meditativt eller är det liksom...
Jag älskar frukost där.
Ja.
Jag äter inte så mycket frukost själv, men jag älskar att hitta... För det var så här, det var inte så mycket frukost som vi serverade för ett år sedan. Och efter sommaren förra året så började vi med bordservering på frukosten. Vi såg över menyn på frukosten, utbudet, sättet vi serverade, kaffe, te, juice... Mm. Hur vi tog hand om gästerna, hur de fick sitta, hur vi dukade, hur belysningen var, sättet man kunde boka på, allting sånt där. Och bara genom egentligen att ta hand om gästerna och laga ävligt god frukost så har vi alltså fyrdubblat och mer omsättningen från ett år tillbaka i ett köpcentrum liksom, på tredje våningen, som du måste hitta verkligen, för du måste veta vad det är för att hitta dit. Massor med stamgäster, gästerna är jättenöjda. Det är precis det som jag håller på med, att få nöjda gäster. Om det sen är genom att servera frukost eller dekantera mouton, det är skitsamma faktiskt.
Du, vi ska prata lite om din vinsmak, tänkte jag. Jag får en känsla av att du är lite frankofil. Klassiskt skolad i din smak.
Ja, jag har varit på lite USA-resor också, där jag har gått ner mig i det träsket. Det är, som är fantastiskt. Så att jag gillar, visst, jag gillar Frankrike. Jag gillar USA. Mycket skit, mycket bra. Jag gillar Nya Zeeland jättemycket. Kan för lite om bra viner från Sydamerika, tyvärr. Gillar Österrike väldigt mycket.
Är det hälften rött, hälften vitt hemma? Eller på
ja, det är det. Eller en... Om man får lägga in champagnen som en tredjedel där, så får vi det. För det gillar jag. Vi har sån tur så att vi har ju... Björnstjärna Antonsson har ju Rickard Julins champagneklubb på Egoist varje fredag. Och hittar ju fantastiska flaskor alltså.
Ja. Det är ett bra tips till alla.
Ja, verkligen. Gå dit och prova, för att det är liksom 30-40 olika på glas och de roterar varje vecka. Och det finns jättemycket roligt att prova från alla möjliga olika odlare.
Hur kommer det sig att de kör igång hos er?
Jag tror att det var Rickard käkar frukost på Saturnus.
Ja.
Och Rickard pratade med Kristus som äger Saturnus. Kristus och Tina äger, men det var Kristus och Rickard som pratade. Och då sa han, ja, vi har vår kampanjklubb och den har levt lite flyktig tillvaro och sådär. Man har varit på lite olika ställen. Ja, men vi har precis köpt en bardisk från Lyon, sekelskiftet 1900-tal. Som, det är jättebra, kan ni vara där? Och sen så pratades vi vid. Förra sommaren, och sen drog de igång i hösten 2013. Och det funkar jättebra. Vi har utökat nu, så vi kör torsdagar och fredagar och kommer att försöka köra lite lördagsbrunch bubbel med kvarblivna flaskor till bra priser och sådär.
Har du någon favoritproducent? Champagne?
Det ser ut som alla. Celos är grym, så tycker jag. Jag älskar ju Comte Champagne, har jag alltid gjort. En sån här gammal första kompis i Champagne sen 80-talet liksom. Och den sitter i sådär. Sen har jag ju druckit jättemycket goda grejer liksom. Kristall 55 är väl det bästa vin jag har druckit någonsin.
När drack du det?
Ute på Fjäderholmarna, när vi hade Fjäderholmarna, så hade vi en provning. Då var det Kristall 55, Veuve Clicquot 1923, som hade tappat bonyren helt, men gasen låg ovanpå vinet, så att vinet var ju stilla men fullt njutbart. Alltså. Väldigt gammalt, men fullt njutbart. Och sen när jag tävlade i VM var det, då var vi nere på en 10-dagars resa. Moët flög runt oss i alla vindistrikten i Frankrike. I Champagne där så fick vi 76 Moët på Jeroboam, som var degorgerat 3 dagar innan vi kom dit. Och det här var 89, tror jag. Så det är såna här minnen man har.
Dricker du öl också?
Ja, jag dricker gärna hantverksöl utan allt för mycket kolsyra och med bra humle. Och sen kan jag är lite förtjust alltså i sjös svänga. Jag gillar framboise och krik och så.
Det är inte alla som gör det.
Nej.
En liten vattendelare.
Mm, mm.
Hur är det med de röda vinerna?
Det har blivit mycket nyzeeländsk Pinot Noir av någon anledning på senare tid. Så. Jag har grottat ner mig i det.
Det blir bara bättre och bättre.
Ja. Verkligen. Verkligen. Innan dess då var det Zinfandel.
Mm.
Alltså typ Ridge på det hållet.
Ja.
Riktigt maffiga saker. Innan dess var nog en sväng i Italien, tror jag. Jag fick för mig att jag tyckte om toskanska cabernetblandningar, men hittade egentligen ingenting som var så. Visst, det var gott, men det var inte tillräckligt. Det var inte värt de jävla priserna de tar heller, tycker jag. Men sen när man går tillbaka och provar då en riktig Bordeaux.
Mm.
Jag hade, när vi hade Coq Blanc, så hade vi Julio Iglesias av alla människor som gäst. Och han är ju en stor vinälskare, verkligen. Har stor vinkällare hemma och gillar verkligen bra rödvin. Så att han kom och skulle ha konsert i Stockholm. Då kom han till Coq Blanc och så skulle han käka med hela sitt entourage där. Så satte jag dem nere i vinkällaren och pratade med honom, och han berättade vad han ville ha och så. Och det blev Magnum Mouton 82.
Blygsamt.
Blygsamt, som vi hade några flaskor av faktiskt. Det var ju ett stort sällskap det där. Och sa han, men det är faktiskt, det är bara jag och min agent och han där som dricker riktigt bra vin. De andra fick... de fick Comtesse de Lalande, tror jag det var, 78.
Sånt skit.
Sånt skit, ja, det fick de, kan de ha liksom. Och sen sa jag, men ska inte du prova också, Erik? Sa han, jo, jag provar jättegärna. Och så började vi snacka och hade en fantastisk kväll den här första kvällen.
Mm.
Dagen efter spelade han i Åbo och skulle stanna kvar i Finland, men flög tillbaka på kvällen för att komma och käka igen och dricka mera mot 82. Och så där satt vi en vecka liksom. Så att, men det, då kan man ju säga att man är trött på de här Bordeaux-blandningarna, men någon gång ibland så måste man nog gå tillbaka och titta på, vad är en riktig Bordeaux-blandning egentligen? Vad är det man pratar om när man säger det? Om man då går tillbaka så dricker man en riktig stänkar Bordeaux liksom. För då fattar man, ja, det är det här de försöker göra.
Mm.
Men de kommer ju aldrig dit liksom. Riktigt.
Vad är Bordeaux för dig?
Bordeaux för mig är den här vässade blyertspennan liksom. Det är smaken, tanninerna som går på höjden istället för på bredden. Alltså smaken, den är relativt tight frekvens som fångsmässigt, men den har en jäkla botten och en jäkla topp alltså.
Mm.
I styrka på det sättet. Och så händer det saker långt, långt, långt efter i munnen. Det,
Hör du till dem som tycker att Bordeaux var bättre för?
Ja, det vet man ju inte förrän man har druckit de som är idag om några år. Så det är nog svårt att säga faktiskt.
Vad handlar du dina viner?
Jag handlar på Systembolaget framförallt. Men även om jag är ute och reser.
Mm.
Jag gillar Systembolaget. Tycker de är jättebra. Mm.
Är du fortfarande polare med Sara Norell?
Vi ringer väl inte och pratar med varandra så där. Det gör vi inte. Men när vi stöter ihop så morsar vi. Det var ju ett helt gäng där på den tiden med Sara, med Micke Söderström, med Johan, med ett helt stort gäng där. Stockholmsgänget. Och så hade man Göteborgsgänget och Barrikvalparna från Göteborg.
Barrikvalparna?
Mm. För att de drack dyrare än vad de kunde, om man säger så.
Det var ju tomt i glas jag skulle på.
Absolut.
Anar du var vi är någonstans?
Ja, alltså det, när jag fick se karaffen, när du kom med den, då tänkte jag på olivolja det första jag gjorde. Den är så otroligt viskös alltså.
Mm.
Och färgen drar ju, den är ju lite grön. Det är som en Novello olivolja.
Ja, lite gröna
i den stick. Gröna tonen liksom. Ja. Och en underbart djup halmgul färg med en klar glycerinaktig kant, bra djup i färgen. Så bara det gav lite idéer till vad det skulle kunna vara för någonting.
Kopplar du på någon slags tävlingssommelier hjärnan när du...
Ja, det gör jag.
Hur resonerar du?
Jag kan gå in och så kan jag dricka ett vin och bara dricka ett vin bara för att det är gott liksom, så. Ska man då bli analytisk, då blir det ju, det här var ju den jag måste vara, så för att det var, blindprovningen var egentligen min svagaste gren om man tittar sommelier tävlingsmässigt. Så mycket säkert för att jag rökte jättemycket då på den tiden. Nu har du kommit tillbaka och nu har jag inga referenser, så att nu måste jag nästan gå efter utseende framförallt och doft, och sen leta i gamla järnkartoteket vad jag liksom har provat tidigare, för att jag, det känns som jag har provat det här tidigare. Och så blir det ju alltid det här, aha, ska jag gå på första intrycket nu eller ska jag, vad fan ska jag göra? Den har förändrat sig jättemycket under, väldigt sluten i början med det här, just den här fänkålspollen. Nu har den öppnat sig och blivit mera, mycket mer smörig, mycket mer fatig.
Jag tror att det här vinet behöver luft. Jag tror också att det kör ju ganska stora bourgognekupor till de här nu.
Ja.
Så bara för att jag tror att det var bra luft. Bryr du mycket om vilka glas du har hemma? Eller är du prylig? Gillar du prylar?
Om det är bra grejer så gillar jag prylar. Absolut. Jag är lite så, vad säger man, materialare. Vad det gäller det mesta faktiskt. Ja, svårt det blev nu. Nu är jag ju någon helt annanstans än vad jag var från början. Det här är ju sån här solmenjärvin, verkligen. Ja, jag blir väldigt osäker. Men en smörstekt sjötunga med brynt smör till det här, det skulle sitta fint.
Det skulle funka.
Det skulle funka jättebra.
Ja, vad tror du om ålder?
I och med det gröna, alltså smaken tyder på att det är äldre än vad färg och, förutom det här, men det här grönstinget där som får mig att bli fundersam över, över åldern. Så att det inte är för gammalt, men det är ju fortfarande, så är det ju utvecklat.
Vad hade ni för tänk om vinlista och så på Videgård? Hade ni...
Vi ärvde ju så att säga med namnbytet. Vi hade ju en fantastisk källare som vi...
Och den var väldigt fransk.
Den var väldigt fransk, det var den. Så vi försökte bredda det lite grann. Jag minns att jag köpte massor med Barcavelia 78 när den fanns. Som ju var ett grymt vin då.
Har du druckit det nyligen?
Nej, det har jag inte. Har du?
Nej, men... Jag är född 78, så jag letar efter bra 78.
Nej, den är ju underbar. Vilket bra år var född.
Ja.
Eller hur? Jag är född 60, det är liksom...
Det är svårt att hitta.
Port funkar.
Ja, man hamnar i så här stark vin.
Det finns så tärn.
Så funkar det.
Ja. Jag har druckit Lafitte 60. Det var inte så roligt. Det är bra lunchvin för sig, men... Fan, Alf, jag vet inte.
Det gör inte.
Jag hamnade från början någonstans. Rosanne Marsan, när jag såg Jag hamnade i Rondalen av någon anledning.
Mm.
Men sen den här vaxigheten som man får, då blir det plötsligt Viognier, men då stämmer liksom inte, då stämmer inte färgen, men det är fortfarande Rondalen i och för sig.
Mm. Det är som ett vettigt
resonemang. Chateau Grier liksom åt det hållet. Ah. Det är, ja, visst. Absolut. Ja, annars var det Chav från början. Jean-Louis Chav som jag funderade på från början. Jag bara såg vinet så. Mm.
Kan jag säga att du är i rätt land i alla fall.
Det är bra, det är bra. Håll mig på sträckbänk. Gör det.
Ja.
Skulle jag skriva en vinbok nu, då skulle det nog vara antingen en ren lärobok i så här gör du när du serverar vin. Alltså mer för att ha på restaurangskolor och liknande. För det är så många som säger så mycket konstiga saker om hur man ska hantera och servera. Eller kombinationen matvin, att det är ta upp det och gå lite djupare i det kanske.
Mm. Ja, det är intressant att få till de där perfekta mötena.
Verkligen.
Eller bara strunta i och dricka gott vin.
Ja, precis. Det är ju det som är det viktiga någonstans.
Det är snarare kanske mer sommeliergrej att låta vinet...
Tysta mun.
Ja,
tysta eller tvärtom. Ja. Jag är så avundsjuk på alla svinduktiga sommelierer som vi har nu som har möjligheten att prova alla fantastiska nya saker som man inte själv har tillgång till på samma sätt. Och nu har jag lyssnat på din podcast här och lyssnat på några av dem. De yngre också. Det är all heder. Fan vad duktiga de är. Verkligen.
Men förslag på vilka du tycker att jag ska...
Ia Orre naturligtvis.
Ja.
Självklart. Det är, hon är la grande dame de sommellerie suédoise. På något sätt.
Känner du dig gammal?
Nej. Jag känner mig fortfarande så där som att oj, snart kommer någon på mig. Jag vet inte alls vad jag håller på med egentligen. Det känns verkligen så.
Efter sjukdomen liksom... Det måste ju ha hänt saker mentalt också.
Ja, men den har nog snarare gjort att jag tänker snart kommer någon på mig, men det skiter jag i.
Mm.
Det är nog snarare så. Om det är någonting man skulle blivit upprörd för tidigare så kanske jag funderar nu ett tag, är det här värt att bli upprörd för?
Mm.
Om det är det så blir jag det, och om det inte är det så skiter jag i det.
Har du några stora gastronomiska projekt som du inte får berätta om?
Jag önskar att jag hade fler. Jag vill göra krogen på samma sätt som jag gjorde Halvtrappa en gång.
Mm.
Där var mina idéer, säger jag. Jag läste en bok och sen fick jag för mig att göra en krog utifrån recepten i den boken. Men sen gjorde jag allting runt där. Lärde upp kockar, lärde upp servis, menyer, hantering av såväl gäster som drycker. Mycket te i det fallet som var jättehäftigt. Det var en ny värld för mig då, teer. Framförallt kinesiska teer då på den tiden. Jättehäftigt. När man vill göra det, eller som jag gjorde Sigtuna stadshotell en gång i tiden och var den som låg bakom alla idéer, inriktning och allting. Det blev sen Sveriges minsta femstjärniga hotell.
Mm.
Men där låg jag bakom varenda detalj. Och om det inte var jag själv som hade gjort den så var det någon som jag hade valt ut som skulle göra den, som gjorde den så att säga. Så att kunna göra det här lite... maktfullkomliga, där inte folk ska hålla på och inte alla ska lägga sig i hela tiden. Bara göra det jävligt bra. Så det kan jag längta efter. Sen om jag står i köket så gör jag nog det bara under en period. Mm. Jag är inte den som... Jag är inte bra på att stå och göra samma sak hela tiden. Så utan jag måste gå vidare.
Var går du ut och käkar någonstans? Du nämnde matbaren inte ju.
Ja, matbaren är ju en klar favorit. Jag har aldrig varit på Fransén. Skulle jättegärna vilja gå dit. Flying Elk gillar jag. Fast alltså jag går gärna på PA. Jag tycker de är, och det är väl en sån där grej antar jag, det har väl med generationer att göra och vilka man känner att göra och så vidare, men Tiger där nere, han är en bra sommelier som har riktigt roliga grejer på hyllorna också, så att du får inte ett dåligt glas vin där. Nej. Absolut inte. Sen önskar jag att jag liksom kunde tillhöra sån där crispy hangaround gänget eller svonko hangaround gänget där, och hänga nere på Tweed eller Gaston eller så varje kväll, men jag jobbar mycket frukost där, så att jag orkar liksom inte. Sen har jag har varit jäkligt trött efter alla operationer och grejer, så att jag håller på att få tillbaka den styrkan, och efter att ha varit morfinist under nästan 4 år och gått på tung smärtlindring, så har inte det här utelivet varit det som har varit viktigast på något sätt. Eller jag har inte orkat, även om jag hade velat.
Du tappar mycket vikt.
Ja, alltså jag är ju 1,86 lång och jag var väl nere på... Jag var nere någonstans på 49 kilo som värst. Mm. Nu uppe i 65 igen, så nu är det okej. Det är så krispigt och det är så... Trots den här kraftiga alkoholen som jag tror att det är, och trots tyngden som vinet har, så har det en grapefräschör mitt i alltihopa. Om jag tar vaxigheten där, och så om jag åker över hela... Om jag åker över hela Frankrike och så åker jag ut till kusten där ute då. Och sen så nya stilens Bordeauxer med semillon i.
Mm.
Då skulle man kunna vara här. Har jag missat? Är det Sauvignon Blanc och semillon? Kan det fan vara?
Ja, vit Bordeaux har man ju gått fel på tidigare.
Oj. Smith & Lafitte. Kommer jag ihåg, där har jag trampat snett så många gånger. Så att det är
ett gott vin.
Riktigt bra vin.
Som utvecklas väldigt bra med ålder också. Men du, jag ska inte hålla dig på säkert.
Nej, gör inte det.
Du fick till en
bra knorr på slutet.
Ja, det blev en bra, eller en konkret gissning.
Man hoppas nästan att han har en flaska av varje och kan vara lite snäll och sådär. Åh, Aubryon, vit, Chateau Margaux. Pavillon Blanc. Tror ni det? Nej.
Du, var det absolut första du tänkte?
Chav.
Just det,
Rån. Rosanne Marsan.
Mm. Säger den här flaskformen det någonting?
Det där är ju nästan... Det där är ju giraff för mig.
Ja.
Shit.
Ja, den är från Domaine Labbé i Côte de Jura.
Jävlar, vad bra den var.
Ja, jag var också väldigt överraskad. Jag hade provat den för en månad sedan. Och så kom vinerna här i veckan.
Ja, det är klart att ska man sätta någon på potten så kan man ju ta en chardonnay från Syra.
Ja, det var inte meningen att vara taskig.
Nej.
Att hitta ett vin som jag själv
tycker väldigt gott. Det här var ju helt fantastiskt. Mm. Det här var verkligen helt fantastiskt.
Och du, alla dina referenser där som du nämnde var ju helt klockrena.
Ja, ska man gå efter devisen att det är beskrivningen som är viktigare än träffen så.
Precis. Det är...
Så det här är någonting som jag väljer att inte bli sur över.
Ganska ungt också. Det tyckte jag kanske var det knepigaste att känna ålder på det här vinet. Jag trodde också att det skulle kunna ha varit lite äldre.
Jag hade tänkt mig någonstans, beroende på var vi är någonstans. Men 2008, något sånt där, hade väl jag funderat på om jag var i Rån i alla fall.
Mm. Den här lite feta, skalaktiga liksom, det är det som gjorde det lite svårt.
Det här, jag är helt slagen av vad bra det är. 13,5% alkohol.
Mm. Inte så mycket. Det kändes mer.
Jag är helt blown away av det här vinet. Det är helt fantastiskt. Jag har längtat efter den här kroppen med den fräschören så länge.
Om vi ska bena ut din vinstil lite mer i detalj så kör vi inget läxförhör egentligen, men det är väl en snabba svar vill jag.
Okej.
Beaujolais eller Dolcetto?
Beaujolais.
Mosel eller Rheingau?
Mosel.
Ungt eller moget?
Moget.
Galloni eller Parker?
Parker.
Napa eller Santa Barbara?
Napa.
Napa eller Oregon?
Oregon.
Sött eller starkt?
Starkt.
Husets vin eller storstark?
Storstark.
Decanter eller Wine Spectator?
Decanter.
Svenskan eller DN?
Wow!
Jag står inte mer.
Nej, jag är skitförbannad på DN, men det är DN.
Nya Zeeland eller Australien?
Nya Zeeland.
Ungern eller Österrike?
Österrike.
Cava eller Prosecco?
Cava.
Gewürztraminer eller Chanel nummer 5?
Chanel nummer 5 och all annan parfym inklusive Nivea Roll-On.
Rioja eller Ribera?
Ribera.
Tasting notes eller tasting memories?
Tasting memories.
Och de har vi hört ganska mycket om.
Mm.
Tusen tack.
Tack själv.
Why are you still living with me when you don't love?
Ja, det här var så Erik Videgård, en intervju som gjordes strax innan sommaren. Nästa gång kommer Beatrice Becher hit, Sveriges bästa sommelier bland annat. Vi hörs då, ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.